bloggbävningar och twitterstormar finns ett litet skjul av lä där soppan puttrar över glöden och den virala potentialen är lika med noll. Vi kallar det Orbiter Dictum och jag som täljer små båtar av trä heter Billy Rimgard och eldvakt i skymningstimmen är Tobias Nordström.
Hallå.
Hej. Vad händer?
Jo, det är bra. Lite sliten. Jobbar... tre jobb nu, ja.
Du kör arbetslinjen?
Jag kör arbetslinjen, vad heter det? Det är så här, alltså entreprenör är ett ord jag snart kan så här, nödgas tillskriva mig själv. Men ja, så länge man gör roliga grejer så är det väl okej, antar jag.
Vad gör du?
Nej, det är lite olika projekt. Det är ett tv-program.
Jobbar media?
Jobbar media, det är, vad heter det? Det är ett tv-program och det är... lite inslag och det är lite skrivjobb och ja, fan och hans moster och så vidare. Hur är det själv?
Jag kör ju lite så här, vad ska man säga, sjukskrivningslinjen istället.
Ja, du berättade, du var på, vad heter det, sjukhus här om veckan, var det inte?
Ja, eller vårdcentralen. så. Nej, alltså jag har fått någon så här mykoplasma i lungorna som lite kämpigt att få bli av med. Men jag jobbar mig igenom det liksom för att, ja.
Vad är mykoplasma, vad är det? Det känns som att jag har haft alla problem med lungorna man kan ha.
Det är någon ond bakteriesort.
Okej.
Okay. Som, ja, härjar. Jag vet
du,
inte.
Du är inte halt eller lytt eller något sånt där?
Inte än, nej. Men det kommer nog.
Ja.
Jag har liksom så här, trogna lyssnare av Orbiter Dictum vet ju att vi faktiskt i vintras ställde in typ 2 eller 3 avsnitt på grund av sjukdom, vilket varit otänkbart tidigare. Men det är ju det här förskolan där alltså om vi någonsin får ett så outbreak med pandemi så kommer det inte börja på en så här kinesisk kycklingfarm utan det kommer börja på en förskola.
Alltså jag blev skrattad på jobbet redan idag när, vad heter det, jag klagade på att det var 2 på mitt jobb som hade börjat bli sjuka. Och så sa jag då, famous last words, sa jag att jag har inte varit sjuk på 2 år. Vilket ju var en lögn. Jag har ju varit sjuk, men inte så där sängliggande sjuk på 2 år. Varpå de skrattade belåtet med sina vuxenröster och sa att ja, men du är inga barn heller.
Ja, alltså jag tar ju då ingen high ground här. Det är inte så att jag pekar på alla som inte har barn och säger så här, ni vet inte vad som väntar. Utan jag bara konstaterar att det här var en aspekt av barnhavande som jag inte riktigt var beredd på. För jag har ju varit en sån som har så här 3-4 sjukdagar per år om jag inte har sjukskrivit mig frivilligt för att exempelvis maraton titta på en tv-serie.
Ja.
Men, vad fan. Nu blir jag deppig och pratar sjukt.
Vad heter det? Jag skulle
så här, så länge man har hälsan så får man vara glad.
Gud vad tråkigt. Men jag skulle vilja, innan vi kommer igång med det vi ska prata om idag, skulle jag vilja göra en liten dvärgpudel, kan man säga. Vad heter det? Jag dissade ju schackspelare ganska hårt förra veckan. Och har väl inte... ja, jag har inte legat sömnlös, men jag kände lite ånger därefteråt över att jag gick lite väl hårt åt schack-communityt. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att det är lite vad ska man säga? Om man är liksom eskapismens förkämpe så känns ju schack lite småtrist där. Men jag tycker ju samtidigt att... alltså, det var någon som postade ett klipp på den här norska schackspelaren vi pratade om förra veckan. Och det var ju spektakulärt på något sätt. Och... ja, vi skärmades ju båda av att när vi började prata om Kasparov och Deep Blue, som den hette. Vi sa väl Deep Thought, va?
Ja, Deep Thought, det är datorn i Liftarens guide till galaxen.
Ja, men jag råkar veta att Deep Blue är döpt efter den datorn i Liftarens guide till galaxen. Så att det är, jag ska ändå säga att det är en lätt tankevurpa att göra.
Ja. Det roliga var, jag skrev det som svar i kommentarsfältet också, att när vi satt och pratade om det, jag tror att det var du som sa Deep Thought först, och hela tiden sen när jag skulle ta ordet i munnen, på något sätt ville jag säga Deep Blue, men hela tiden så sitter jag och tvingar mig själv att säga Deep Thought, därför att jag tänkte att jag hade blandat ihop det med Deep Blue Something, som på 90-talet hade en one-hit wonder med låten Breakfast at Tiffany's.
Ja.
Så jag tänkte, här gör jag bort mig totalt, men jag sitter och namedroppar något dåligt amerikanskt college rock band. Men det gjorde jag inte.
Vad hände med college rocken egentligen? Åts den upp av dubstepen, tror du? Eller lyssnar man på Bare Naked Ladies? Lyssnar man på Bare Naked Ladies fortfarande på amerikanska colleges?
Jag utgår från det. Alltså jag tänker typ så här Paramore och sådana band. Är inte det college rocken idag?
Fast det är ju mer renodlad, jag vet inte om det är emo rock eller fashion core eller vilken stil det egentligen tillhör, men ja, det kanske man lyssnar på universitet. Jag har inte en jävla aning.
Nej.
Låt oss fortsätta, vi började prata om sjukdomar. Låt oss fortsätta snacka lite virus.
Ja.
Har du läst om Stuxnets senaste framfart?
De har tappat kontrollen lite på det, va?
Ja, de har tappat kontrollen. Det var ju så här, i veckan här så kom det uppgifter om att Stuxnet hade infekterat den internationella rymdstationen. Det, i häromdagen, jag tror att det var vid torsdag idag, jag tror att det var igår, de uppdaterade den här storyn och det visade sig då att det inte riktigt stämde. Utan det var då en ja, det var en missuppfattning och det var snarare att det de hade pratat om var att rymdstationen skulle kunna bli infekterad av Stuxnet.
Var det inte laptops ombord därpå men som inte var kopplade mot liksom ombordnätverket? Var det inte de som en av dem var en rysk laptop var
infekterad? Ja, precis. Däremot så har man ju då pratat om att Stuxnet faktiskt verkar ha infekterat en rysk kärnanläggning, vilket ju också kanske inte är jättebra.
Det jag tycker är konstigt i det här, det är att ett så sofistikerat cybervapen, att när man släpper det lös och fly and roam skriker man och så lägger man upp det på en USB-sticka, att det inte finns en det borde rimligtvis inte
en
vara
kill särskilt... switch, menar du?
Ja, exakt. Det borde rimligtvis inte vara så svårt att skriva någon form av, jag vet inte om man kan kalla det malware då eftersom den är ute för att göra någonting gott, men det borde rimligtvis inte vara så svårt att skriva ett virus som börjar sprida sig som en löpeld över internet med ett avstängningskommando till Stuxnet som man kan skicka iväg nu.
Frågan är väl vad det viruset gör sen, så att säga.
Precis, det är det som är det klassiska.
Men det finns, vi har pratat lite om Stuxnet tidigare, men tanken var ju liksom främst från början ett cybervapen för att jävlas med Iran, väl?
Och den var ju byggd för att sabba ett väldigt specifikt styrsystem i en väldigt specifik Siemens-reaktor, och den skulle bara funka om datorn var inom ett visst IP-range, så att de kunde konstatera att den var i Iran, typ. Men den verkar ha lite egna, den kör ett eget race nu.
Ja, den rullar på. Det är ju liksom så här, jag vet inte, är det så här vi sänker oss själva på något vis?
Ja, men det tror jag. Alltså är det inte så här det börjar?
Jo, antagligen. Du skickade ju mig en länk för någon vecka sedan med ett ännu mer spektakulärt virus. Vad var det för något?
Jag har inte läst uppföljningen på det här nu. Så det kan ha kommit uppdateringar som jag inte känner till. I sådana fall så postar vi dem på oddbot.se i länken.
Ja, jag ser att det var 2 veckor sedan du skickade det till mig, så det kan ju ha hänt grejer. Men, ja.
Det var en snubbe på en antiviruslabb. En säkerhetsexpert helt enkelt. Alltså han är väldigt välrenommerad i branschen. Det är jättemånga som stora namn som har twittrat hans story och sagt att han är legit liksom. Men han har skrivit en rapport om, eller ett blogginlägg i det, där han berättade, eller han blev intervjuad snarare.
Gud vad du devalverade trovärdigheten i den där historien med en liten korrektion. Han har skrivit en rapport, eller ja, ett blogginlägg.
Nej, men så här är det, i deras liksom hermetiskt tillslutna labb som inte har kontakt med yttervärlden, så är det något riktigt elakt virus som har börjat härja. Och de började med att så här, installera om datorer och hålla på och fixa och liksom... Men de fick inte ordning på det och de kunde liksom inte förstå, för även datorer som borde vara helt döda, där de hade liksom stängt av wifi, de hade stängt av bluetooth, de hade stängt av all form av kommunikation kring den, till och med tagit bort delarna rent fysiskt, alltså nätverkskort och sånt, så kunde de ändå se att det skickades data. Och hans slutsatser är att det är både PCs och MacBooks det här. Hans slutsats är att den kommunicerar via högtalare och mikrofon med högfrekventa ljud. Den kan inte fortplanta sig så, men om 2 datorer har viruset i sig så kan viruset prata med sig självt. Liksom, över, vad ska man säga, de kallar det för... de har någon term för... Alltså, inte firewall, men typ. Alltså så när man låser en dator så att den står helt själv utan någon koppling. Och det där tycker jag är lite spännande. Jag läste i kommentarsfältet till det då att så här, det var någon som hade en teori om att så här, shit, det här måste varit skrivet för något helt annat syfte, men det har liksom kommit löst av misstag. Så det kan inte ha varit meningen att det bara så här skulle infektera ett, just en säkerhetsexperts labb. Så. Om han inte var någonting på spåren. Som
ja, exakt. Vad heter det? Bad BIOS heter det, va?
Ja, han kallar det för bad BIOS. För att den, just det är ju det som är grejen. Nu är inte jag är inte så techkunnig, men alltså, de flesta virus finns ju bara i operativsystemet, men den här skriver in sig i rootkittet så att den verkligen är i datorn, så att det spelar ingen roll om man installerar om operativsystemet och sånt, för den ligger och lurkar i bakgrunden och installerar sig igen.
Man måste flasha om BIOS helt enkelt. För ja. Att det ska, ja. Det låter ju på något sätt sinnessjukt. Det låter ju som någon form av bakterie nästan.
Ja, verkligen.
Tror det här är framtiden? Framtiden?
Framtiden ser ljus ut. Jag tror att vi gör klokt i att tejpa över kameran på laptopen när vi inte använder den.
Hur tänker du då? Alltså, vad ska skickas via kameran?
Nej, men jag tänker att det finns saker där ute. There are things on the net.
Foliehatt på. Nej, men jag kommer att det var en sån klassisk, vad heter det? Jag tror inte att det här kom från 4chan. Jag tror det här är före 4chans tid. Men det fanns en klassisk sån myt som florerade på diverse internetforum att alla former av LCD-skärmar och LCD-tv-apparater som tillverkades i USA, så var en pixel egentligen en kamera som regeringen använde för att, vad heter det, för att spionera på de som tittade på den här skärmen. Och i den här posten då som cirkulerade på olika ställen, så fanns ju då även givetvis en beskrivning av hur man skulle råda bot på det här, vilket oftast var liksom att man skulle liksom räkna ut någon slags höjd-längd-förhållande på skärmen och sen mäta ut precis var på skärmen som den här pixeln fanns och sen helt enkelt ta en syl och ja, dunka till så att det blev ett litet hål som man tog ut den här kameran.
Det låter som den där klassiska att om man tar och trär strumpbyxor över en svartvit tv så får man färg.
Ja, men precis. Bara det att så här, liksom, istället så var det ju då vissa fake säkert, andra kanske inte fake. Svar på den här postningen som var i saker i stil med vad har du gjort med min tv och så vidare.
Ja. Fast i teorin, alltså, man behöver inte ha så mycket foliehatt. Jag menar, hur svårt kan det vara att skriva ett program som aktiverar webbkameran men som
vänta, du menar om att det är just foliehatt människor som använder beskrivningen. Man behöver inte ha så mycket foliehatt.
We're not conspiracy theorists, we're conspiracy debunkers.
Exakt.
Som Alex Jones sa. Men hur svårt, alltså allvarligt talat, om man är bra på programmera, hur svårt är det att skriva ett program som startar webbkameran men som inte startar den lilla lampan bredvid webbkameran och sen skickar en videofeed någonstans?
Ja, det är säkert jätterätt. Jag har inte en aning. Men
så sitter man här på sin 100 megabits uppkoppling och tänker så här, ja, allt går fort, för man märker ingenting att det skickas massa data liksom.
Nej, kanske inte. Men vad är det då du tänker? Du tänker att man ska vända det som någon slags övervakning?
Nej, jag vet inte. Det vore väl jättekul om man hade ett par 10 000 datorer i något botnet.
Dave Eggers, du är bekant med Dave Eggers, författaren. Hans nya bok The Circle handlar ju om ett i en inte allt för avlägsen framtid, som det brukar heta, så finns ett företag som kallas The Circle. Det är väl någon slags hybrid mellan Google och Facebook, kan man säga. Det är alltså ett community som även liksom har olika produkter och så vidare. Och de blir ju liksom någon form av så här Big Brother-organisation som börjar sälja så här billiga små kameror som sen kan sända i typ 10 år via wifi utan att på sin solcell liksom. Och tanken är då att människor ska kunna placera ut dem där överallt så man kan titta hur det ser ut i världen liksom. Men så kommer det då givetvis vissa bieffekter på det. Är det du tror kommer hända med din webbkamera?
Ja, men något i hållet kanske.
Du vill ha, vill du ha, tycker du det är en bra grej? Skulle du vilja ha en sån härlig 1984 transparens?
Det finns ju såna här lifelogger-kameror ju, som är jättesmå och som liksom antingen tar en stillbild var 30 sekund och postar på en sajt eller liksom tar video så.
Mm.
Jag kan ju tycka sånt är lite spännande som ett konstprojekt. Jag gillade den här snubben. Det var ju någon som hade ett namn som var identiskt med någon terrorist. Så han hamnade ju alltid på så här no fly. Alltså han blev arresterad hela tiden i USA därför att han hade ett liksom arabiskt namn som var identiskt. Och fick påhälsning av FBI jätteofta för de bara ville så dubbelkolla och sånt. Och då byggde han ju en sajt. Han var konstnär. Han byggde en sajt som GPS-trackade honom dygnet runt och som tog foton och som loggade liksom alla transaktioner. Alltså allting var så här supertransparent i protest. Liksom. Och som sådana grepp, absolut. Men jag vet inte. Alltså, allting blir ju... Om man, säg, vad tar man? 5-10... Instagram-bilder per dag följer jag folk som tar, liksom.
Ja, det är också, det ser jag också, men ja.
Så säg att det är där och sen så liksom lite Twitter-uppdateringar och någon Facebook-postning. Alltså redan där, då har man ju ändå, då blottlägger man ju ändå sitt liv ganska rejält. Och det känns som att såna här lifelogger-grejer, det är ju det fast på steroider.
Mm.
Även världens, alltså så här... Hur nära vänner man än är så blir ju den sortens information aldrig intressant för att det är för mycket noise to signal. Det är inte tillräckligt mycket. Om de fotar sin vad de käkar så är det ändå så här, oh, nice typ. Alltså man kan så här uppskatta det även de simplaste uppdateringarna. Men
jag köper aldrig det argumentet riktigt så här heller för att alltså det, precis som alla vet så är ju vad man twittrar om och vad man facebookar om och lägger upp på Instagram och så vidare är ju redaktörat av en själv.
Självklart, så är det ju.
Och framförallt även så här friserat. Om du tar en bild på din pastarätt så är det ju inte alls omöjligt att du kanske tar 5 bilder innan bilden blir bra och du känner att det här kan jag stå för. Och det är väl liksom, man tar ju aldrig... Om man inte har gjort det till sin grej. Men man, jag tänkte säga, man tar ju aldrig den bilden när man står med en skål kokade makaroner och ketchup och slevar i sig över diskbänken för att man ska iväg och gymma eller någonting. Det är inte den bilden man förmedlar.
Nej.
Och, och i det så tycker jag att hela det så här övervakningsargumentet faller lite grann på något vis. Det är snarare att det uppstår en ny form av verklighet som är intressant på andra sätt än att det på något sätt återger den här andra världen som vi lever i in the really real world, så att säga.
Finns en i Neil Stephensons Kryptonomikon, så finns det min favoritpassage där när personen sitter i en cell i typ i Singapore eller Indonesien någonstans. Han får ha sin dator, men den måste stå på ett visst ställe i rummet, så han fattar att de liksom vad ska man säga, screenar hans skärm, liksom läser av vad som är på den i rummet intill. Och han vill jättegärna öppna ett dokument och läsa det. Vet inte hur han ska göra, så han skriver något program som så här på random öppnar massa olika sorters dokument, Excel-ark och grejer, så här företagspapper han har i sin dator. Öppnar det, scrollar igenom lite, stannar på vissa ställen, scrollar, stänger ner det, öppnar nästa och så vidare. I en loop liksom, gör programmet. Samtidigt som det här dokumentet han vill läsa skjuts ut som morse via den lilla lysdioden som är caps lock-knappen. Så han kan sitta och läsa det genom att titta på hur lampan på caps lock-knappen blinkar.
Ja, ja. Men ja, du, det, vad heter det? Det låter ju spännande på något sätt. Det var väl nästan så här samma sak som i Bron säsong 1 med killen som sitter och blinkar ut hemliga meddelanden när han är fastspänd.
Spoiler alert, eller? Jag har inte sett Bron, men...
Ja, nu vet du att det kommer sitta en kille fastspänd och blinka morse.
Och prata på överdriven teatersvenska.
Ja, det är din tolkning.
Mm.
Vad heter det? Du skulle ha sagt det med Bror Duktig rösten egentligen, men...
Ja, det här är Johan. Han är sjuk. Behöver vård.
Men vi kan stanna kvar lite grann i tech-världen. Jag såg på min Instagram då här i veckan att några av då de vanliga dödliga, eller vad ska jag säga, alltså människor som jag känner på riktigt, började posta lite bilder på sig själva med Google Glass.
Hur postar man bilder på sig själv med Google Glass?
Alltså det var ju, de har ju då givetvis tagit en bild med sin mobiltelefon på sig själv med Google Glass på sig, så att säga.
Mm. Mm.
En selfie taget med någonting annat, bara för att visa, titta här är jag i Google Glass.
Ja, direkt när du säger att de har tagit bild på sig själv med Google Glass, då tänker jag på scenen i The Killer, när han går på stranden och vet att det ligger en snubbe med kikarsikte på gevär uppe i skogen, och han stannar så att en träd är precis i linje med skottet, och så tar han av sig glasögonen lite diskret och står och håller dem för att se var han ser speglingen från kikarsiktet. Mm. Och sen så framåt voltar han och skjuter ner krypskytten med pistol.
Det var en långsökt koppling, måste jag säga.
Ja, men jag tänker mig att det är ungefär samma precision när man liksom står där med sina Google Glass och bara, nu ska jag instagramma. Men vänta, hur tar jag en bild på mig själv med Google Glass? Då får man liksom göra samma lilla diskreta handrörelse, stå helt stilla, ta ner dem och sen skjuta. Fast då har man inte dem på sig.
Nej, exakt, det faller direkt. Men vad heter det? Alltså det jag tänker direkt är så här, dör Google Glass nu? Alltså fram tills nu i princip så känns det som att det bara har varit Will I Am människor som har haft Google Glass på sig, och så här, häftiga Silicon Valley geeks. Ja. Nu när då Kreti och Pleti börjar fota sig själva med Google Glass, försvinner magin direkt då? Eller vad tycker du? Vill också säga det, det är ju på ett sätt sinnessjukt att Google inte har roddat en bild på LeVar Burton i Google Glass. Det borde ha varit första bilden de släppte.
Ja, verkligen. Verkligen. Alltså, så här. Å ena sidan så...
LaForge!
Man skjuter sig själv i huvudet om man sitter och sågar Google Glass, därför att det var jättemånga som såg iPhone när den kom, varför vill man ha det där? Det var jättemånga som såg iPad när den kom, vadå, det är ju bara som en stor iPhone, och så vidare och så vidare. Så att det är väldigt lätt att så här, såga Google Glass och tycka att, vad fan, alltså så här, vem vill ha det där och så vidare.
Ja, givetvis.
Men jag tycker verkligen att det känns supertrist.
Men kommer det, vadå, du kan inte på allvar mena att du tror att Google Glass kommer bli i varmans nästipp på samma sätt som iPhone hamnade i varmans ficka, eller?
Jag vet inte. Alltså, vem vet?
Alltså jag tror definitivt att i en, återigen, inte alltför avlägsen framtid kommer att finnas någon form av vidareutveckling av Google Glass i allas ansikte. Men definitivt inte den här första versionen.
Nej. Det finns ju, som jag säger, finns det en sak som talar mot och en sak som talar för. Eller det finns ju jättemånga, men jag har inte hela PowerPoint-sliden här. Det som talar emot är ju att vi redan nu börjar se lagstiftning i USA som är direkt riktad mot liksom utpräglade Google Glass-funktioner. Det står att man inte får, jag kommer inte ihåg bokstavligen, men typ så här, man får inte fotografera med en kamera buren på annat sätt än att handrörelsen visar att man håller en kamera. Alltså du vet, det är verkligen så här formulerat så att det bara kan vara just glasögon med en inbyggd kamera som det kan syftas på.
Men förtar inte det hela grejen med även så här härliga spionglasögon som man drömde om som liten? Kommer du ihåg dem?
Ja, absolut. Men jag tror spioner har nog större problem med lagen än om de har glasögon med kameror i. Och det tycker jag är, liksom, det är lite coolt, för det tangerar ju så här Ghost in the Shell-grejen där man hade förbjudit ögonimplantat som kunde ta bilder. Men jag vet inte, det känns som att det här det är ju verkligen, det väcker frågor om privatliv och integritet på ett sätt som så här mobiltelefonkameror inte riktigt gör ändå.
Men på vilket sätt då, menar du?
Att det kommer komma modeller, det kommer komma branding, det kommer se ut som vanliga solglasögon, bara det att de filmar rubbet. Och så fort, alltså...
Men så att det största problemet är att folk kan filma saker i smyg?
Jag vet inte om det är ett av de största problemen, men det är det som kommer ge absolut störst... det är det som kommer skapa störst rubriker när liksom gympaläraren på lågstadiet går in i liksom efter idrottslektionen och ska hjälpa tjejerna att duscha, och sen så hamnar den filmen på något creepy pedoforum liksom.
Yes, givetvis.
Det är de grejerna som kommer hamna på löpsedlarna, och det är då man lagstiftar bort liksom hårdvaran.
Ja, men det där händer ju redan nu. Alltså dolda kameror är ju inte något nytt så att säga.
Nej, absolut inte.
Men det finns ju redan nu liksom att man kan ha en knapp på skjortan som är en dold kamera.
För att jag tror att det här är en helt annan grej, därför att det är sålt med en vad ska man säga, Silicon Valley pitch.
Ja, men du tror det är Google nu. They're tapping the pedophile market.
Exakt, ja. Exakt. Det som talar för den här sortens hårdvara, det är, jag läste för, det här är ju jättelänge sedan, men det kanske är liksom därifrån den tekniken kommer, för det är minst 10 år sedan, om inte mer, att så MIT hade laborerat med glasögon som projicerade med små kameror, projicerade saker på näthinnan.
Mm.
Så de kunde skriva in, de hade gjort så här skript som filtrerar bort reklam på stan exempelvis, att billboards byttes ut mot liksom,
ja, men ren augmented reality helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Byttes ut mot fina naturvyer och sådana saker. Och där tänker jag så här, när folk börjar hacka Google Glass, då kan vad som helst hända. Då kan det liksom så här, jag vill ha Battlefield 4 texturer på väggarna i tunnelbanan, för jag gillar inte kakel.
Ja, alltså jag tycker många säger att Google Glass är liksom en glorifierad videokamera. Men å andra sidan, alltså det jag tycker om med Google Glass är väldigt mycket att den utgör ett viktigt steg bort från ett gränssnitt, kan man säga. Alltså från att vi har haft teknik och internet och så i ett annat verktyg, så inkorporeras det i kroppen på ett sätt. Alltså det går från att vara som en mobiltelefon, är liksom konstruerad utanför all annan form av användning, medan Google Glass snarare flyttar in i någonting som vi redan använder till någonting annat. Förstår du vad jag tänker?
Mm.
Om man tänker då att touchskärmen är liksom ett steg, så är det här nästa på något vis. Alltså när touchskärmen, när tangenter byts ut mot en touchskärm, så handlar det mycket mer om gester, och att man använder mer intuitiva rörelsemönster och så vidare. Och det här är liksom ytterligare ett steg bara.
Jag ser bara framför mig Minority Report.
Ja, så är det ju.
Vi nämnde det förra avsnittet också, men det är just den här. Jag tycker det interfacet alltid känts som, alltså, vi har ju sett många roliga interfaces i B science fiction. I och för sig Minority Report inte är B så, men just interfacet är dåligt.
Och det är inte dåligt, det är bara att det är liksom så jävla uppjackat, eller?
Ja, jo, så är det ju.
Alltså idén i sig är ju inte dålig. Det är ju bara det att när Tom Hanks står där ut för någon slags jävla dansrutin, så blir det liksom alldeles för överdrivet.
Ja. Men sen är det också så här. Jag säger någonting som bara, jag bara öppnar mig för att liksom bli nedskjuten här och skjut ner mig. Men det finns ju också någonting i människans relation till att känna på saker, att göra saker liksom med händerna, som har ett annat värde än hur fort det går eller hur. Alltså det bara känns bättre. Alltså jag tänker på så här. Hela tiden på, men när man gör musik, så här, gamla syntar med massa knappar och knobs och rattar som man skruvar på och sånt. Alltså när mjukvarusyntarna kom, då var det ju, alla var så här eld och lågor, bara, ja, nu kan man sitta med musen och klicka fram saker och ting så här. Men det tog bara några år, sen så blev det liksom total standard att man tillsammans med en mjukvarusynt också köpte en MIDI-klaviatur för att man ville vrida på rattarna, för annars så fick man ju inte fram ett självfullt ljud. Och jag upplever lite samma sak så här. Det finns ju nästan ingen känsla i världen för mig som slår när jag sitter och skriver och har flyt, så jag aldrig behöver stanna och tänka, utan fingrarna bara dansar fram över tangentbordet och liksom cursorn bara flyger mot höger marginalen och rad på rad av text fylls. Och det, alltså det är ju någonting med just händerna, alltså att känna på det man gör.
Ja, men för mig, alltså för mig är det här, jag tycker att det här är snarare så här frigörelsen av händerna, i och med att så här skärmen flyttar till ögat på ett sätt, så att man kan jobba med händerna. Alltså problemet med en touchskärm eller med en mobiltelefon med massa knappar på är ju att du får lov att använda händerna till någonting som du inte behöver använda händerna till. Alltså tangentbord är ju en annan sak, kan jag tycka, för eftersom att tangentbordet är liksom, alltså mer av ett verktyg. Alltså en knapplösning på mobiltelefon är ju precis bara en lösning för någonting som egentligen skulle kunna vara bättre. Förstår, förstår du vad jag menar då?
Så är det. Till viss del, absolut. Men alltså, just om man jag har testat en del så inläsningsprogramvara. Och den funkar ju skitbra. Och det är asgrymt för de som inte kan jobba med ett tangentbord att kunna prata. Men jag får inte att funka.
Men om man tänker så här,
jobbmässigt.
Nej, det blir alltid, det går alltid åt helvete, alla såna där mjukvaror. Men om man tänker så här, om du först får googla skärmen på ögat och nästa steg är att du liksom likt Robert De Niro i Taxi Driver gör en handrörelse och så har du tangentbordet vid dina fingrar. Förstår du vad jag menar då? Alltså, framför varje hand så har du ett halvt tangentbord som du skriver på. Jag håller upp händerna här liksom och illustrerar hur det här kommer se ut.
Det funkar skitbra på podcast.
Ja.
Ja. Alltså, jag är väl, alltså, förra veckan när vi pratade om cyborg så sa jag det att en nervlink känns som så här, det är där vi börjar snacka. Och jag tycker nästan att det är samma sak här.
Fast då använder man ju inte händerna överhuvudtaget, eller?
Nej. Och då, men då är man ju, alltså om jag kunde tänka fram text som skrevs på skärmen, då skulle vi vara i en helt annan liga. Men tills dess tror jag nog att jag gillar händer.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Under rubriken TV-bulimin håller på att bli en folksjukdom så skriver Karin Olsson i Expressen att maratontittandet av TV-serier kommer på bekostnad av romanläsandet.
Har du hört ordet bulktitta förut?
Jag har inte hört ordet bulktitta och jag är väldigt glad att Karin Olsson införde det, för det bulktitta, det var ett bra, mycket mycket bättre än maratontitta.
Det ligger lite i min då, vad heter det, ekivoka mun, ligger det ganska nära ett annat ord. Bulktittar är väldigt bra med någonting annat.
Ja.
Jag tyckte den här texten är ett ganska konstigt resonemang, om man ska säga, eller?
Utveckla.
Ja, men alltså det hon skriver om handlar väl på något sätt om att man i stora drag har försakat litteraturen för att man är för upptagen med att sitta och titta på tv-serier. Det är väl det man kan säga i princip.
Ja, men jag läser någonting annat också. Alltså, ja. Jag läser ett hopp här också. För hon säger så här, till skillnad från litteraturen är den högkvalitativa tv-serien en fiktionsgenre som inte har några som helst problem att hävda sig, ens bland de som har fullt upp med jobb och familj och som möjligen hinner läsa lite på semestern. Alltså hon pekar ju på att liksom tv-serien har liksom I en värld av ständiga distraktioner och massa media som kräver sitt så här snabbt klick, ingen rolig rubrik, då går jag vidare. Liksom. I den världen så har tv-serien ändå hittat folks tålamod, att vi sätter oss ner och tittar 43 gånger 10. Liksom. Mm, mm. Att 43 minuter, ett avsnitt, men vi kan se hur många som helst. Och jag tycker liksom den ändå andas så här, alltså visst är det kritik mot det, men samtidigt också så här, och kritiken stammar ju ifrån att så här läsförståelsen blir sämre och att det är väldigt få föräldrar som läser med sina barn och liknande. Men jag tycker också att det finns så här en okej, hon uppmanar till fasta från tv-fiktionen, men Men jag tycker också så här, hon skriver ju utifrån frustrationen att så här, det är tv-serien och inte romanen som har lyckats fånga den här sortens tålamod, eller?
Jo, det, alltså, men just den där utläggningen också och, om det här med tid, det, jag tycker på ett sätt att det är ganska motsägelsefullt. Alltså det finns ju någonting i där om att så här, läsa gör man när man har tid, annars sitter man på tv. Och jag, alltså för mig så är det väl i praktiken mer tidskrävande att titta på tv, eftersom att en bok, alltså en bok kan man ju börja och avsluta när man vill, medan en tv-serie då till exempel är ju alltid konstruerad i små episoder som är skapta för att konsumeras bit för bit. Mm. Man kan inte så här gå in och ut på samma sätt som i en bok. Och det, alltså det, jag vet inte, jag köper hennes resonemang inte riktigt. Och på något sätt, pudens kärna för mig är just liksom utläggningen, citat, men varför hymla om att det är läsningen som lägger grunden för en utvecklad förmåga att skriva och begripa resonemang på en hög abstraktionsnivå. Jag tittar för mycket på tv.
Ja, du kan inte uttala ordet.
Slutcitat. Och det, alltså där finns ju någonting som jag kan känna lite vanskligt.
Det jag tycker hon missar, och som alla missar som yrar om det här, som var gammalt när vi började Åby till Riktum 2010 och som känns verkligen så här gårdagens diskussion nu, tv-serien som den nya romanen, det är det att jag tror att bulktittande är default-läget.
Du claimar bulktittande här, eller?
Ja, jag kör på det rakt av.
Ja.
Jag tror att det är default-läget för hur vi vill konsumera tv-serier. För om man tittar på det absolut mest så här, vad ska man säga, i kvantitet, de som levererar mest där, det är ju såpoperorna. Och såpoperorna, de kallas för såpoperor därför att från början var det bara typ tvättmedel och såp, ja, tvål som gjorde reklam i dem, för att det var ju så extremt hårt riktat till hemmafrun. Och här, alltså hemmafrun är avantgarde i det här. För alltså, ta en sån här serie som Days of Our Lives. Den har gått i 12 209 avsnitt, om man räknar till och med den här.
Men den är ju, jag skjuter ner det direkt här. Men den är ju inte byggd för att bulktittas.
Jo, men den är ju byggd för att följas varenda dag. Att
liksom, men se... det är ju inte samma sak som bulktitta.
Nej, därför att de tekniska möjligheterna för bulktittande kom alldeles nyligen.
Ja, men jag tror att det är ytterst få som bulktittar Days of Our Lives.
Men jag menar så här, att på 70-talet så är bulktitta, det, alltså om du jämför med att se ett avsnitt av Columbo en gång i veckan på måndagkvällar typ, jämfört med att gå all in och varje dag klockan 12:30 på eftermiddagen så ser du ditt Days of Our Lives och diskuterar detta med grannfrun när ni möts på supermarketen. Det beteendet liknar ju mycket, mycket mer det beteendet vi har idag än det här klassiska C1-avsnitt i veckan. För på det sättet som alla såpoperor fungerade och engagerade framförallt.
Fast jag tycker du fuskar där. Du hänger upp det på det här mötet i snabbköpet när man diskuterar med någon annan. Det är ju samma sak sker ju med Colombo också, bara att det sker bara en gång i veckan. På skolgården eller vid kaffeautomaten på jobbet så pratar man också om såg du Colombo igår.
Jo, så är det ju. Men det är ju inte praktiskt möjligt att se många avsnitt väldigt ofta av en serie. Man kan inte sända en serie på vardagskvällar varje kväll.
Nej.
Alltså nu pratar vi om en värld innan liksom DVD-boxen.
Yes.
Det är omöjligt att sända en serie som du ska rikta den till män och till familjer.
Du sa DVD-box nu. Det var ju där den här diskussionen började, kom jag på nu. Att DVD-boxen var den nya romanen.
Men om man backar bandet lite till... Tänk mitten av 80-talet. Det kommer en James Bond VHS-box med liksom 25 VHS-er. Det var väl sånt som folk sa, nu ska jag stänga in med en hel helg och kolla alla James Bond-filmer. Jag menar att så här, det här sättet att alltså, tillgodose ens behov av konflikter och kärlek och drama och allt som en tv-serie innehåller, eller en box av något slag innehåller, jag tror att det är default-läget. Det har tidigare inte varit möjligt att konsumera det så. För jag menar, vadå? Sträckläsa en roman. Hur många har inte gjort det?
Alltså... Jo, men det jag tänker på är också att så här, visst, det har funnits alltid, men just den binge-kulturkonsumtionen har även alltid varit ful. Alltså om man tänker sträckläsning, det förknippas ju i första hand med liksom smutsiga kioskvältare. Det är ju, man pratar ju sällan om så att någon sitter och så här, sträckläser Philip Roth. Det är troligare att man sträckläser en deckare på sommaren, så att säga. Och det är de låga, inom citationstecken, kulturformerna som man liksom frossar i. Jag tänker att det finns en så här koppling i rakt nedstigande led till de sju föreställningarna och de sju dödssynderna. Frosseriet. Och liksom att det bara är dekadent att hänge sig och slukas upp av något totalt. Och dessutom i tv-tittandet så finns det ytterligare en dimension i form av liksom lättja, i och med att tv alltid ses som någon form av passiviserande kulturform. Jag tror det är där skon klämmer mer för Karin Olsson. Alltså att tv är passiviserande, roman eller böcker är liksom, ja, jag vet inte, hon tror att man lär sig mycket mer på något sätt.
Fast alltså nu är inte Karin Olsson här och kan svara för sig.
Nej.
Men jag är inte säker på att det är så hon menade ändå. För alltså jag såg Hanna Fahl posta i veckan ett hjärtskärande foto. Eller hjärtskärande, jag blev jätteglad. Det var peppfoto. Från releasefesten till senaste delen av den här Cirkeln-bokserien.
Nyckeln heter det, va?
Nyckeln, ja. Mm. Och då är en 12-åring som har satt sig på golvet i garderoben. Lite undanskymt och så här hetsläser. Så att, för att äntligen kom liksom den nya boken. Måste läsa på en gång. Och jag är inte säker på att Karin Olsson hade varit kritisk mot det beteendet. Det tycker hon säkert är jättebra om man läser den här krönikan. Att så här, för det hon kritiserar är att läsningen generellt går ner, inte att vi läser fel saker. Hon kräver liksom inte en närläsning av Moby Dick som tar 5 år att göra. Liksom.
Yes, men hon skulle inte kritisera det bara för att hon har tvn som är ett värre exempel. Alltså, vad heter det?
The enemy of my enemy.
Ja, men eller hur? Alltså, om det där hade skett i en tid när vi inte bara tittade tv, då hade det ju snarare varit att man slösade bort sin tid på att läsa den här häx-urban fantasy-litteraturen, när det liksom fanns saker som sa betydligt mycket bättre bra saker om samhället. Men det jag stör mig på är ju på något sätt det hon pratar om, att så här, alltså, jag köper helt och hållet att läsning lägger grunden för en utvecklad förmåga att skriva. Men jag är liksom inte alls lika beredd på att skriva under på att läsningen i någon slags större grad skulle vara bättre för att lära människor att begripa resonemang på någon form av abstraktionsnivå.
Nej, inte med tanke på vilken sorts böcker folk läser.
Nej, alltså dels det. Och framförallt även på, liksom, på en sån nivå med att folk tittar på mycket bättre tv-serier idag.
Mm.
Alltså TV, till och med de mest banala tv-serier arbetar ju med liksom historieskrivning och dramaturgi och lager i sina berättelser på ett sätt som liksom inte går att jämföra med gamla såpoperor där folk står i 10 minuter och pratar med sig själv för att det är dåligt manus liksom.
Men en intressant grej var att vi fick in, jag skickar en curveball här. Mm. I kommentarsfältet på oddball.se så fick vi in ett tips från signaturen Gäst om långläsning på The Guardian, om så här digital distractions. Och det var lite samma upplägg där, romanen versus tv-serien. Ironiskt nog har inte jag hunnit läsa hela artikeln om attention spans. Bara skummat den. Men det fanns en punkt som skribenten tar upp som är rätt intressant. Och det är att det är liksom huvudupplägget var så här, att eftersom tv-serier blir mer och mer komplexa, precis som du är inne på, att det finns många lager, de blir mer och mer komplexa, de kräver sin långtittning och sitt tålamod och så vidare. Det här sker samtidigt som romanerna blir längre och längre.
Mm.
Den här skribenten ser en tjej sitta på tunnelbanan och läsa Donna Tartts senaste, som liksom klockar in på 771 sidor. Och det är extremt långt. Alltså, en roman på 771 sidor, historiskt sett är ju det aplångt. Liksom. Mm. Men idag är det normalfallet. Jag menar, hur många sci-fi eller fantasy-grejer klockar in på under 1000 sidor? Jag tror att en del av skribentens tes var att vi är öppna för långt historieberättande som inte nödvändigtvis följer liksom en långfilms treaktsstruktur, utan vi om vi gillar någonting så är vi beredda att hänga med ganska lång tid på vägen.
Ja, alltså det tror jag definitivt, men jag tror även, alltså jag tror inte att det är nytt att man läser nya, längre böcker, men jag tror att det finns ett drag av att man gör det, vad ska man säga, alltså läsandet har flyttats ut från hemmet på ett sätt också, som gör att det syns mycket mer. Det tror jag är en avgörande faktor i det med på något vis.
Och sen kommer Google Glass och då sabbas allt det, för då läser vi böcker framför.
Ja, men varför sabbas det då? Karin Olsson borde vara nöjd. Det är så värre om man binge-tittar en tv-serie på näthinnan. Då,
då missar man sin T-banestation.
Apropå tålamod för långa historier så har det nu blivit dags för TLDR-cirkeln. Och vi gör så att vi börjar med att kasta oss in i ett kort synopsis. Frank Sinatra Has a Cold av Gay Talese är en så kallad profile piece, eller kanske snarare the profile piece. Det är ett porträtt som nu blir klassat som ett av de bästa inom journalistiska skildringar av en människa som någonsin skrivits. Vi får följa med Gay Talese bakom draperiet. Vi möter Frank Sinatra ute på lokal, på inspelningen och framför tv-apparaten tillsammans med sin familj. Allt i riktlinjen för det som skulle komma att kallas new journalism.
Mm.
Ja, new journalism.
Ja.
Gillar du new journalism, Billy?
Ska vi köra backstory på det kanske?
Ja, det kan vi göra. Alltså, det är ett begrepp som är idag ganska självklart. Alltså, det man kort kan säga är en ny form av magasinjournalistik som växte fram på 70-talet, var det va?
Ja, 60. Alltså.
Ja, slutet av 60, början av 70 typ.
Mm.
Ja. Och som då, där journalistiken antog mer mer litterär stilistik kan man säga. Alltså att man berättade saker i mer litterär utbredning än liksom på klassiskt journalistiskt manér.
Och det var ju en stil som var väldigt ute då. Alltså den här litterära, liksom blomstrande stilen var ju inte riktigt, alltså den kändes inte fräsch att berätta i då. Så att det var därför det blev liksom så här, när den kom i skriket så var ju det något häftigt liksom.
Det är ju väldigt tydligt i just det reportaget. Alltså dels i form av hur journalisten själv är helt utsuddad. Det är liksom som att det finns ingen som skriver det här reportaget egentligen. Utan det är bara ett antal olika skeenden som beskrivs. Och det är händelser som händer och personer som säger saker. Det är aldrig någon som ställer någon fråga och så vidare. Utan det är som om journalisten har ett gudperspektiv i princip och bara kan berätta om allt det här som händer.
Man märker väldigt tydligt att det är en gammal, alltså att den har väldigt många år på nacken, tycker jag.
Kan du berätta vad du menar?
I inledningen så är vi på en bar. Frank Sinatra står lite blasé vid en bardisk och har två kvinnor bredvid sig och röker och dricker. Och han, ingenting händer. Alltså de första typ 1000 orden händer ingenting, utan det bara så här, sätter bara miljö och stämning. Och visst, det är en profile
som man gör i litterära sammanhang i princip.
Väldigt litterärt. Alltså det är ju som att kliva rakt in i inledningen på en lång roman liksom, där interiören på en bar beskrivs. Och framförallt så är det så här att det planteras inga frön om det som komma ska. Alltså okej, det är en profile piece. Den har liksom ingen båge på det sättet. Utan det handlar mer om att så här, visa vem han är. Typ. Men man får ju ingenting och liksom
hänga upp något på.
Nej, alltså om vi jämför med den här bowling storyn som vi läste, där han redan i första meningen säger typ så här, ja, men de som brukar hänga på det här bowlingstället, de kallar den där kvällen bara för kvällen. Eller kvällen när... Ja, alltså, man bara, okej, vi kommer få berättelsen om en väldigt speciell kväll. Liksom. Alltså, det sås inget sånt, utan det är bara den här långsamma...
Alltså, det finns ju inte en redaktör eller chefredaktör idag, i alla fall inte i Sverige, som skulle liksom gå med på den här idén.
Nej.
För det finns ju, som du säger, det finns ingenting att ta avstamp i, eller hur man ska beskriva det. Det är bara en ögonblicksbild på någon månad ur Frank Sinatras liv i princip. Och sen givetvis saker som förankras i det som har hänt tidigare i hans liv också. Men...
Och å andra sidan så är ju Frank Sinatra i det här läget, så är ju han en sån superstjärna och så gigantisk att så här, bara hans namn förmodligen gjorde att folk kastade sig över den. När du sa det finns ingen chefredaktör. Men grejen är så här att om man hade gjort det här knäcket på Zlatan idag, så tror jag nog att så här, om man hade kommit Zlatan så här nära och sen försöker pitcha den till någon magasin, då inte en dagstidning.
Då hade magasinet sagt, vad är bilderna? Vad är karaktärerna? Hade de sagt då.
Ja, jo, det är helt klart att det är så. Men jag tror ändå att så här...
För alla er som har tänkt, drömmer om att jobba som journalister, det är så där det brukar låta, kan man säga.
Jo, men det är så här... Kommentaren, ja men man börjar ju med det fetaste. Aldrig spara på någonting och låta det komma som en överraskning, utan börja med det fetaste.
Men det jag tycker är fint i Frank Sinatra Has a Cold, och det är ju ett spår som liksom finns, alltså det etableras redan i titeln, alltså det är en flawed Frank Sinatra vi pratar om. Och det gör att det finns, men det är ett mått av någon form av litterär realism. Det är nästan som att det är en dekonstruktion av Frank Sinatra som tar form. Där han plockas isär som en ganska sargad och sorglig figur. Ett jättebra exempel är där i början, något stycke in, där man får en beskrivning av hans händer. Att han har väldigt så här, slitna, fnasiga fingrar. Mm. Vilket du på något sätt bara så här, helt plötsligt bryter av den här bilden av den här coola... sångaren som liksom står och hänger med de här två kvinnorna. Men liksom, där är det ju snarare att man, som man beskriver en pundare eller någonting.
Ja, men sen det finns en scen där de ska spela in en tv-konsert. Och han kommer gående och alla bara, men fan han ser ju fräsch ut så här. Bra, så här, då kommer vi kunna göra det här. Och så visar det sig att det är hans dubbelgångare som är där bara för att testa tv-ljuset, för det är ju, sånt sänker ju inte Frank Sinatra sig till. Mm. Och sen när han kommer och helt blek och så här, ser ihopsjunken ut, och de bara, oh, kommer det här gå liksom? Det gillar jag ju, men
jag gillar också att det görs på ett otroligt välbalanserat sätt. Alltså det görs, för det blir inte snaskigt. Alltså när man gör såna i journalistik, ofta så är det ju väldigt så här, jag ska inte säga exploaterande, men man vill liksom riva ner den här superstjärnan på något sätt. Man vill måla ut en person att vara mycket mer sliten än vad den verkar vara. Här handlar det mer om att bara så här, berätta om den här lite så här sköre Frank Sinatra på något vis.
Fast jag tycker ändå att den är lite snaskig. För han tillfyller honom massa tankar. Just inledningsscenen på baren, då står det, där är det ju såna här saker som man så här... Ja, för vilken som helst av dig och mig så hade det här varit en kväll med dricka och kvinnor och en trevlig stund. Men inte för Frank. Han tänker på det här. Han känner det här. Han kan inte släppa bekymren om det här. Alltså du vet, han tillskriver honom massor av vad han tänker. Alltså det är ju så här, om han hade varit en karaktär i en bok så fine. Men alltså när Frank Sinatra står tyst och liksom lite blasé står och tittar ner i sitt whiskyglas, vem vet vad han tänker?
Ja, det är klart att ingen vet, men jag tycker nog inte att det görs på ett sätt... Det hade ju kunnat göras otroligt mycket snaskigare.
Självklart hade det kunnat göra det, men...
Det här är ju knappt saker som går att skriva liksom ryckcitat på.
Nej, men alltså, just det här... Man kan ju säga att någon ser bekymrad ut, eller ja, man kan säga att... någon ser ut som han bär världens problem på sina axlar eller vad som helst. Men just det här att säga vad man står och tänker på och vad man känner, och så här, det är något annat tillfälle efter någon inspelning där han är så här, att crewet är så här glada och peppar liksom, fan vi satte det här, men Frank han var bara relieved typ, eller han, ja, någonting sånt. Och om man inte har det, fått det berättat first hand, vilket jag förstår att det här inte riktigt är, för att den här artikeln är ju resultatet av att han skulle åka för att skriva en profile, men typ fick inte till intervjun och blev kvar i Kalifornien och bara så hängde runt i de kretsar där Frank Sinatra befann sig för
men,
att...
Så du skulle vilja ha sådana klassiska journalistiska, vad heter det, garderingar som så här, kanske tänker han på, eller han ser ut att fundera över, alltså den typen av...
Nej men alltså, jag vet inte om man behöver göra det. Man kan ju beskriva vad man ser, men man ska ju inte tillskriva folk massa åsikter, tankar, känslor liksom, om man inte har det direkt från dem. Om det är en intervju efterhand där det är så här, ah shit, då när jag stod där i baren, då var jag deppig. Alltså då är det klart man kan göra det. Men hans litterära grepp är så, det är så himla välskrivet och så bra miljöer och sånt, att man även sväljer det han, de egenskaper han tillskriver Frank Sinatra med hull och hår. Man reflekterar knappt över dem, för att det är så självklart att han står där och är bekymrad.
Men så kan vi se det här som att du inte riktigt ändå gillar new journalism, eller?
Jag tycker att den öppnar upp, alltså filterreportaget öppnar upp för frisering.
Ja.
Alltså om man nu
alltså,
ska...
vi ska säga så här, filterreportaget befinner sig på ett sätt av den andra sidan spektrat av journalistisk stilistik, men är ju samtidigt precis lika lite sanningsenlig, eller man ska säga.
Verkligen. Alltså det finns en under de senaste åren har det ju kommit väldigt många så här fejkade stories i amerikanska tidningar som har avslöjats, som i This American Life, den här Apple-fabriken, och många så här wunderkids som har jobbat för stora kända tidningar och magasin och sen blivit avslöjade som att de har diktat upp allting. Och jag läste en analys av det där, där tesen var liksom så här att amerikansk journalistik är väldigt fokuserad på storytelling, medans europeisk journalistik har ett annat en annan ingång, och att den amerikanska varianten, eftersom det handlar så himla mycket om det här berättande och det här litterära liksom, så att då öppnar man också upp sig mycket mer för fake, för att det är alltså en verklig story är kanske inte alltid tillräckligt bra, så man lägger till någonting eller man tar bort någonting. Man så här, ja, det här paret, de har en väldigt intressant historia, men fan, man känner ingenting. Vi skriver att de har ett barn som har gått bort, så här. Att det friseras liksom för att höja emo-faktorn.
Men det alltså, det måste man ju ändå vara medveten om och tycker jag inse att det finns grader i helvetet. Alltså att ge ett par ett barn som har avlidit är ju annorlunda än att så här, tillskriva Frank Sinatra tanken att han står och drömmer sig bort till brännvin eller
fast
någonting.
Det blir en helt annan story om han bara står där och tittar ner i sitt glas.
Ja, alltså det är sant, men det är ju inte, alltså, det är inte samma form av fabulerande ändå.
Nej, men alltså var går den gränsen? Alltså,
det jag menar är så här, det finns en rimlig chans att Frank Sinatra står och tänker på brännvin. Om ett par inte har haft ett barn som har dött, så finns det inte en chans att de har haft ett barn som har dött.
Nej, men säg så här, ett barnfritt par som man tillskriver tanken att så här, och där satt de själva i sitt hus. Och visst kom ofta längtan, vi borde nog ha skaffat ett barn. Alltså du vet, om man gör den grejen då, så här. Och det kanske inte är någonting de har sagt. De kanske aldrig tyckte det. Det var ett aktivt val de gjorde. De har aldrig varit intresserade av det. Men för storyns skull så känns de mycket mer ensamma om det. Så att de sitter och ångrar så här, fan, vi skulle nog ha skaffat ett barn ändå.
Jag förstår vad du menar. Men jag tycker att även där så finns det liksom, så här, vissa rimlighetskrav. Jag skulle säga att den slutsatsen är ju svårare att dra än slutsatsen att nu står Frank Sinatra och tänker på brännvin.
Jo, det är klart. Men det är därför jag gillar ju så här radioreportage, för man hör alltså, när folk pratar,
man hör när folk ljuger.
Ja, lite så, för att om reporten måste gå in alldeles för mycket och prata massa egna grejer och det folk de intervjuade säger inte stämmer riktigt överens med det, så är det ganska uppenbart. I en skriven text så kan man kan ju göra vad som helst. Alltså det är ju verkligen upp till den skrivandes tolkningar och
Hur lång tid tog det för dig att läsa den här?
Grejen är att jag tappade... Den här var nästan too long, didn't read för min del. Jag läste, tog paus. Jag tappade räkningen någonstans runt 24 minuter. För sista, min sista, jag läste den i tre svep. Så min sista läsgrej missade jag att tajma. Men den tog lång tid, den var långsam och den krävde sitt fokus.
Vad heter det? Ja, alltså jag scrollade igenom för att se lite hur lång den var innan jag satte mig, och så bestämde jag mig då att den här tar jag på bussen. Alltså jag, om jag ska sätta mig ner och läsa den här så kommer jag liksom tröttna.
Ja.
Alltså det, för på något sätt finns det ändå en skillnad med att sätta sig ner, att dedikera 45 minuter 45 minuter till ett reportage än att sätta sig och läsa en bok i 45 minuter.
Ja, ja.
Det är liksom, ja, jag vet inte, men det finns en skillnad då. Men så att jag istället då har mätt, jag har hittat en ny mätenhet för längden på texter, och det är antalet resor med buss 160.
Jaha.
Den här gången med Frank Sinatra Has a Cold tog då lite mindre än 4 resor mellan min hållplats i Årsta och Gullmarsplan. Och i SL-tid då, vilket ju fluktuerar som alla som reser med SL vet, så borde det här ligga runt 40 minuter.
Mm. Ja, men det låter rimligt. Jag tror jag landar där någonstans också. Som sagt, runt 24 tappar jag räkningen, men det borde rimligtvis ha varit en kvart till.
Ja, och så, men framförallt också, det var ju, den tappade ju fart otroligt mycket.
Ja, verkligen. Den var ju superlångsam.
Men om man tänker då, jag antar att den kommer hamna rätt lågt för det, men om man tänker ett TLDR-index, det 10 är att man slutade läsa för att skiten kändes alldeles för lång, och 1 är att man swishade igenom texten för att den kändes kort och härlig. Vad hamnar då?
8.
8?
Ja.
Ja. Om vi säger så här då. Om vi inte skulle prata om den här, och det här har jag inte tänkt på, men om vi inte skulle prata om den här i podcasten, då hade jag inte läst klart den.
Nej, samma här. Samma här.
Det är någonting.
Det kanske är en 10 då, alltså när man har den inställningen, för jag tvingar mig igenom den sista biten liksom.
Egentligen, jag säger 9, därför att säga, och nästa gång det kommer en sån här text, då kommer jag inte läsa klart den. För annars har ju inte 10 någon roll. Om man tvingar sig igenom det bara för att man ska prata om det i podcasten, då är ju 10 ett värdelöst betyg.
Ja, verkligen, verkligen.
Så nästa gång när det känns som att nu skiter jag i det här, då lägger man ner.
Ja.
Vi kan väl lägga ner det här också här nu, känner jag.
Det gör vi. Till nästa gång om 2 veckor så läser vi. Jag tänkte så här, det är coolt att kontrastera då det här väldigt gamla med någonting som är väldigt nytt. Och då så har vi en artikel från i år, från september, från The Atlantic, som heter Murder on Craigslist. Murder by Craigslist.
Du ändrade det där.
Ja.
Ja, det låter ju spexigt.
Delvis reportage om sociala situationen i USA, och delvis true crime, och delvis sätter den mansrollen i en väldigt spännande vy, tror jag.
Härligt. Då läser vi den till om 2 veckor.
Det gör vi.
Och med det så är vi framme vid postscriptum-segmentet där vi tipsar om någonting härligt. I förra veckan så kom den första trailern till nästa års Captain America, Winter Soldier. Och jag tänkte därför passa på att tipsa om just det arket i berättelsen om Caps. Det heter precis som filmen Winter Soldier och spänner över 13 nummer som släpptes mellan 2005 och 2006.
Mm, hemläxa. Jag ska tipsa om en annan podcast. Tommy Jönsson har startat podcasten DJ 50 Spänn, som har det underbara upplägget att någon får 50 kronor att handla vinyl på skivbörsa för, och sen spelas den musiken och man pratar om stuff. Grymt upplägg, borde givetvis göras i Riksradio, men den klena budgeten gör ju att musikvalen blir ju intressanta.
Mm. Då får vi väl tacka för den här veckan.
Det gör vi.
Du får ha det så bra, så hörs vi igen om 7 dagar.
Mm.
Ha det bra.